Galaterbrevet 5:22. Andens frukt däremot är glädje, är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Ja, det är ju en ganska stor hatt att tala om godhet. Det får plats ganska mycket under det. Men jag hoppas ändå att jag har hittat en slags tråd genom detta. Och det kommer vara 5 punkter för er som vill ha ordning. Jag är ju lärare på mellanstadiet till vardags här. Och där har vi ofta såna här exit tickets. När man ska kolla vad har eleverna egentligen med sig från lektionen och kommer de ihåg. Kommer ni ihåg 3 utav 5 punkter så får ni godkänt. Väl godkänt, då har jag lite högre förväntningar. Ja, men det är ju alltid, hur ska man egentligen lyssna på en förkunnelse och en predikan? Jag tror att många gånger är det kanske någonting i, i det som tas upp som har möjlighet att vara speciellt relevant i ens eget liv, i ens eget liv just nu. Och att anden kan använda det vi, när vi läser vår bibel och när vi talar om den, för att sätta ljus på saker och ting. Och vi är naturligtvis välkomna honom att göra det just nu. Men jag ska läsa från psalm 100, vers 5. Ty Herren är god. Evigt varar hans nåd. Från släkte till släkte hans trofasthet. Jag har ju också fått vara med på den här alfakursen på ett hörn och talade för ett antal veckor sedan om hur Gud leder oss. Och ställde mig då själv med mig frågan, men jag som är lärare då, vad vill jag se hos mina elever för att jag ska kunna leda dem? Och den främsta egenskapen där är nog egentligen någon form av tillit. Att de tror att jag vill dem väl. Och våga liksom anförtro mig det som är mitt uppdrag, att lotsa och vägleda dem. Men det som också kanske hör ihop ganska mycket med det, det är en slags nyfikenhet och kanske till och med hunger och entusiasm. Alltså, jag vill uppleva, jag vill ta emot liksom det här goda som min lärare ändå vill ge mig. Jag tänker ju att det är de egenskaperna i relation till Gud. Som när de finns, att vi litar på honom. Vi har inte bara en slags teoretisk, abstrakt förståelse av att Gud är god. Utan en konkret förståelse för att han vill oss väl och en hunger att komma åt det där goda som Gud vill se i våra liv. För, och det är den första punkten, Gud är god. Och han är god i sitt eget väsen och på teologiskt språk liksom i sin trinitariska gemenskap. Han behöver inte skapa världen eller göra någonting annat för att vara god. Han är god ändå. Men han väljer att skapa tillvaron, att skapa oss människor, att visa oss sin nåd och sin otroliga generositet. Och allt i världen som förtjänar att kallas gott, det är liksom ett eko utav Guds godhet. Och följer vi skapelseberättelsen så ser vi just hur Gud förklarar efter varje skapelsedag att det var gott. Han gjorde det som var gott, han skapade det som var gott, och när människan finns med så är den till och med mycket gott. För vi är skapade till att vara hans avbild. Att vara goda. Så vet vi att tillvaron blev trasig. Men vi är fortfarande kallade att liksom återta det här goda som Gud låtit inpränta i oss. Och vi möter de här uppmaningarna genom Bibeln i den gamla testamentliga lagen. Liksom, var heliga som jag är helig, säger Gud till Israel. I bergspredikan säger Jesus, var fullkomliga som er far i himlen är fullkomlig. Och varianten i slättpredikan i Lukas är, var barmhärtiga som er himmelske fader är barmhärtig. Punkt 2. Vi behöver lära känna Guds godhet för att verkligen lita på den. Det räcker inte med att ha liksom en teoretisk förståelse utav den. Och evangelierna, om vi följer dem, så är det ju berättelse på berättelse om hur människor få uppleva Guds omsorg och Guds godhet i mötet med Jesus. En sån här berättelse som jag återkommer till och som jag har tagit upp vid den här predikstolen ett antal gånger, det är den lame vid Betesda-dammen. Han som hade varit sjuk i 38 år och som beskriver det: jag har ingen som kan hjälpa mig. Jag har ingen. Jag är totalt utlämnad i den här situationen. Jag är oförmögen att göra någonting själv. Och jag har ingen som kan göra en skillnad i det här. Jesus frågar, vill du bli frisk? Och så gör han miraklet. Han gör all skillnad i den här människans liv. Och han får uppleva Guds godhet. Och när jag läser den här texten så får jag identifiera mig med den här mannen och se att ytterst sett så täcks mina yttersta behov endast hos Jesus. Och om inte tidigare kommer jag en dag ligga på min dödsbädd och säga, nu finns det ingen utom du, Jesus. Du är den som följer mig rakt igenom allt. Det är inte kanske alltid så lätt att vända oss till Gud i tillit och känna att vi litar på hans godhet. Vi kan fått en och annan smäll genom livet, saker och ting som gör ont. Då tänker jag på den här pappan som kommer med sin son till Jesus och får säga så här till Jesus: jag tror, hjälp min otro. Det fanns tillräckligt mycket med tro för att vända sig till Jesus. Och genom livets, även om vi upplever mirakel och Guds godhet på olika sätt, så får vi också kanske konstatera att genom livets svåra upplevelser så behöver vi till slut också stanna upp inför korset. Det är där Jesus har valt att visa Guds godhet. Att ta all vår synd, all våra tillkortakommande på sig och i sin nåd och kärlek skapa segern. Segern är vunnen, som Lotta tog upp här innan. Där förstår vi Guds godhet. 3. Det här med att formas till Guds avbild. I andra Korintherbrevet, vers eller kapitel 3, vers 16-18 talas om hur vi kan närma oss Gud utan att ha en slöja för ansiktet. Andra Korinthierbrevet 3, 16-18. För när den här slöjan tas bort så förvandlas vi till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Guds härlighet inpräntas i oss så att vi förvandlas till att bli lika honom. Det här handlar om frälsningen, men det handlar också om den process som kallas för helgelse. Och de har väldigt mycket med varandra att göra. Att när vi tar emot Jesus så får vi komma inför Gud som vår far utan att någonting hänger emellan oss. Men där blir vi också formade för att bli mer lika Jesus. Och jag tänker på när jag i tonåren höll på lite grann med sån här gammaldags fotografi. Mörkrumsövningar. Gick någon sån här studiecirkel i det här. Och vi hade lite utrustning hemma. Och stängde in i verkstaden i källaren. Så hade vi lampan och sett negativ. Och ska det belysa fotopappret. Och hur det då inpräntas en bild utav negativet i fotopappret. Som sen man framkallar. Och när vi söker Gud, när vi närmar oss honom, när vi överlåter oss till honom, så inpräntas hans bild i oss. Men jag tror just att vi behöver ha inte bara den teoretiska utan den konkreta förståelsen utav det. Någon sa att god är den person som gör det goda. Och det kan kanske innehålla en del sanning, men bara en del utav sanningen. För jag tänker också att god blir den som upplever det goda. Ett sånt här lite banalt exempel som förekommer, jag tror att det kanske framförallt i amerikansk miljö, men ändå talande, är ett sånt här hyss att betala för nästa person i drive-thrun när man handlar hamburgare på McDonald's eller något motsvarande ställe. Och det berättas om situationer där den som har upplevt att oj då, någon har redan betalat för min mat, att jag betalar för nästa, att det liksom fortsätter. Och berättas att det kan fortsätta i timmar på vissa ställen. Och jag tror att de som har gått igenom en sån där drive-thru där man fått uppleva nåden och gett den vidare, att man är faktiskt en lite bättre människa efter en sån upplevelse. Jag har själv liksom upplevelser och erfarenheter av hur Gud fått agera i mitt liv och hjälpt mig med konkreta och tydliga utmaningar. Bara i veckan så när jag är på cykeln på väg ut mot Askeby där mellanstadiet, att då är det ju flera tillfällen när jag liksom känner att ja, men nu, hur ska jag reda ut relationen till den här eleven och i den här situationen, hur ska jag orka med det där, och det här behöver jag vishet med. Och när jag är på väg hem så får jag vända de här bönerna i tacksägelse och säga, nej men det fungerade ju faktiskt, det hände, det blev ju inte så svårt, och allt de här katastroftankarna jag hade kring det där, de var ju inte alls sanna. Och upplever Guds nåd i det. Ibland så säger vi att mörkret bara är en slags frånvaro av ljus. Men jag skulle säga att också mörkret har sitt eget liv i någon mening. Ett slags parasitiskt liv. Om vi tänker på fiendskap, avund, illvilja, sånt som listas strax innan de här andens frukter, så är det synder som behöver liksom dras ut med rötterna. Och det, när vi pratar om godhet, så är det en slags, innehåller det också en befrielse från det här mörkret. Jesus säger ju då i Matteus 7 och 17-19 att ett gott träd ger god frukt. Och jag tänker att man kan använda de här frukterna som vi talar om som en slags biktspegel. Det innebär att man i sin bön läser de här och bjuder in anden att sätta ljus på hur ser mitt liv ut och vad behöver jag överlåta och ta emot slags förlåtelse. Och då kan man be anden att låta hans kärlek driva bort min likgiltighet. Hans glädje driva bort meningslösheten. Hans frid driva undan rädsla och konflikter. Hans vänlighet ta bort illviljan. Hans trohet jaga undan trolösheten och mildheten, häftigheten. Att låta självbehärskningen tygla begär och impulser som blir destruktiva. Och tålamodet få låta det här fortgå över tid och otåligheten stilla. Och allt det här är liksom aspekter när Gud återskapar sin bild i oss. Ibland kanske vi kan tänka, men det finns inte så mycket skräp jag behöver ta hand om. Det är väl ganska bra som det är. Men hur hårt har vi egentligen prövats? En del av oss har kanske prövats riktigt hårt. Men det kunde nog varit betydligt värre om inte Guds skydd varit över oss. Det finns mer för Gud att göra i våra liv. Punkt 4. Andens frukter, det är inte bara en slags allmän liksom självförbättringsprocess, utan det handlar om våra relationer och gemenskaper. Läser man Galaterbrevet i sin helhet så ser man att det finns en konflikt där i bakgrunden, och man tänker i regel att det är så kallade judaister, alltså personer som vill behålla kristendomen i den här gamla testamentliga follan inom lagens råmärken och göra det till liksom en judisk tro. Med lagen liksom i centrum. Men, och det är en ganska teoretisk, abstrakt diskussion för oss som kanske inte är så väldigt, ja, vi brottas inte med lagen på det sättet. Men livet i Jesus, det är liksom inte abstrakt och teoretiskt, utan det handlar verkligen om de relationer och de gemenskaper som vi lever i. Alltså, min eviga frälsning och städandet utav kyrkans toaletter, det liksom hänger ihop med varandra. Inte så att man måste städa toaletterna för att bli frälst, för då är vi tillbaka i lagen igen. Men för att jag är frälst så vill jag bygga gemenskap, och då vill vi ha ett hus ihop och där vill vi ha toaletter och de behöver städas liksom så här. Så livet med Gud präglar denna gemenskap. Och när vi tillåter det här hända så kan väldigt spännande saker hända och ske. Jag har ju jobbat på samma arbetsplats lite drygt 3 år, och i lärarrummet och i lite andra miljöer så dyker det trosfrågor och aspekter som har med min tro, att jag har jobbat som pastor och så vidare. De kommer upp lite då och då. Vi pratar om sådana saker utan att hymla. Och det är inget märkvärdigt med det. Men för några veckor sedan så började jag övningsköra tillsammans med en kollega. Och det är så enkelt och ingen större insats för mig. Jag övningskör ändå med mina barn och jag har liksom alla papper som behövs kring det där och så där. Och det var inte så mycket mer konstigt än att jag tar bilen till jobbet på måndagar och sen så kör vi hem till Linköping och så en liten extra sväng och så övningskör jag. Men en sån enkel, praktisk, konkret handling har jag ju fått betydligt mer kommentarer och uppmuntran från mina kollegor än allting jag har liksom talat om min tro under de här 3 åren. Jag tänker att det här behöver levas, vår tro. Andens frukter handlar om våra relationer. 5:e punkten. Hur ska vi kunna bejaka andens liv i oss och vår överlåtelse till den? Ja, vi är inbjudna till en djupare erfarenhet utav Guds godhet. Jag såg en annons för en temadag om andlig vägledning. Och rubriken var att se Gud i det som är våra liv. Jag tänker att många gånger så handlar det kanske inte i första hand om att vi behöver göra massvis med nya upplevelser, utan ha den här blicken där vi ser vad är det som Gud faktiskt gör hos oss, med oss. Att stanna upp i slutet av dagen och bjuda in anden att se på hur blev den här dagen och tacka Gud för den trofasthet han visat oss. Kanske ta upp ett och annat i klagan över någonting som inte varit som vi önskat och som vi kämpar med. Att våga närma oss liksom den Gud med det liksom som ömmar. Jag hade en elev igår som hade stukat tummen, fått en hård boll på fotbollsplanen. Och får jag se på handen, så såg jag hans blick liksom så här: vad tänker du göra? Det gör ju ont här. Men så småningom, ja, du kan väl få se på handen då. Jag såg att tummen var dubbelt så stor som den skulle vara. Liksom så där. Den här tilliten där vi faktiskt anförtror Gud det som smärtar oss. Där vi välkomnar hans nåd och omsorg, förlåtelse och upprättelse, där vi omvänder oss från vår egen synd. Där man då kan använda till exempel de här verserna som en slags biktspegel. Men jag tänker också att det finns sådana fantastiska möjligheter för oss att undersöka bibelordet och andens process med oss i handling. Vilken utav de här 9 frukterna vill du undersöka i handling veckan som kommer? Hur kan du få upptäcka mer utav vad mildhet kan vara, tålamod kan vara, vad vänlighet kan vara, och att det blir ett samarbete med anden i detta? För Bibeln utmanar oss också att vi inte ska begrava våra talenter. Gud vill använda oss, också de handlingar som vi kanske tycker är små och obetydliga. Men att vi gör de här vardagliga små besluten. Då kommer vi undan för undan upptäcka allt mer utav hur god Gud vi har. Och sätta vår tillit i honom och låta anden göra sitt verk i oss. Vi ber. himmelske far, tack att vi får närma oss dig i tacksamhet och i glädje över det goda du har gett och vill ge. Men också när vi kommer med våra stukade tummar och säger att det här gör ont. Låt ditt verk få fortgå i oss. Amen.